Gott att se er. Mår ni bra? Fint. Jag hoppas att ni gör det efter predikan också. Vi kan väl stå upp bara och få lite luft i. Och så ber vi bara en kort bön till här. Vi tackar dig Jesus för det vi har fått varit med om här. Jag ber att du ska leda ditt ord på det sättet som du vill här och som har betydelse för varje enskild person som finns här. Tack för att du ser oss inte som många utan du ser oss som enskilda, älskade och betydelsefulla i dina ögon. Jag tackar dig Herre. Låt oss vara öppna nu Herre i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Ibland är det ju så här när man förbereder sig för att predika, du som har gjort det, att man börjar någonstans och så märker man att Gud leder in på någonting annat. Och jag började egentligen, vilket jag inte kommer predika om nu, men jag vill bara nämna någonting kort om det, för jag tror att det finns någonting av en grund i det jag säger först här inför det jag sen går vidare i. En del av er känner till den här texten om Marta och Maria. Där det blir en viss frustration ifrån vad är viktigast egentligen? Att göra en massa saker än att bara vara tillsammans med Jesus. Marta blir nämligen lite irriterad på att Jesus inte säger till Maria att hon ska hjälpa till lite mer. Det är inte rätt att jag får göra allting här, ordna med mat och fixa allting och så sitter Maria bara där bredvid dig. Och så säger Jesus här, Marta, älskade Marta, du försöker hinna med alldeles för mycket och du oroar dig för så mycket småsaker. Det finns bara en sak som man inte kan vara utan. Om Maria har valt den. Det är nämligen det som är huvudrätten. Och jag tänker inte snuva henne på det. Nämligen närvaron och gemenskapen med Jesus. Ha med dig det här alltid. Att närvaron, gemenskapen av Jesus kommer alltid före kraften, hjälpen, kallelsen att göra saker och ting. Gör man det i fel ände så blir det inte så bra alltid. Eller åtminstone ett väldigt mycket jobbigare kristet liv. Det börjar alltid med närvaron. Jag tror att Gud vill utmana både dig och mig att kanske komma lite längre eller ta ett steg till i vår relation till Gud idag. När Jesus kallar sina lärjungar, så det finns ju mycket att säga om det här när Jesus kallar sina lärjungar. Men jag tänker mycket så här, hur kallar Jesus sina lärjungar? Och vem kallar han? Jag tror att det är helt enkelt så att han tar den som faktiskt vill och har en passion och en längtan. Och det här säger mig någonting ganska viktigt i vår tro, att räkna aldrig bort någon från hans rike som du kanske tycker inte riktigt passar in. Kanske i en viss mall eller på ett visst sätt som man tänker. Det verkar som att Jesus kallar helt enkelt vanliga människor med en hunger och en törst och en passion efter att faktiskt få uppleva Gud i sitt liv. De som helt enkelt säger ja. Det finns något otroligt stort i att Jesus kallar den som vill. Och jag tror att det här jag vill säga idag, ganska enkla tankar, är en kallelse till oss att faktiskt våga kanske ta ett steg till i någonting mer och djupare. Men han gör aldrig det på annat sen att han börjar med att vi faktiskt vill och att vi hungrar efter att ta det steget. Jag tycker att ibland så är det alltid en risk med att lyfta upp människor på olika sätt för att Det är ju Jesus vi ska ha i fokus. Men jag möter det ändå varje vecka på fängelset på Hall som jag jobbar 3 dagar i veckan som pastor. Nästan varje vecka får jag möta människor som är berörda av Sebastian Staxets bok. Jag vet, för någon vecka sedan så var det någon som sa att du, jag har läst den 3 gånger. Så. Det är som att läsa mitt eget liv, sa. Och varför nämner jag honom? Jo, för att jag tror inte många för några år sedan hade inte så mycket. Aha, ska han få betyda någonting för Sverige och för kristna? Alltså för att människor ska börja följa Jesus. Jag tänker att Jesus tar den som vill. Det är någon som har sagt så här, att det finns ingen som är för svag, men väldigt många som är alldeles för starka, som Gud vill använda. Jag har gått med en bön under en tid, och säkert många med mig. Gud, förnya min tro på din kraft. Förnya min tro på att det finns möjlighet att få vara med om någonting fantastiskt, mycket mer. Jag tror att Gud vill att vi ska våga be om saker ska få ske utöver det vanliga. Men att vi gör det utifrån att vi är vanliga människor. Och jag tänker inte främst på, som man ofta gör när man är i en gudstjänst, så här att saker och ting utöver det vanliga främst ska ske i en gudstjänstgemenskap, utan i våra liv där vi är. På måndagen i skolan eller på arbetet eller där vi finns. I mitt liv. Jag vill bara säga direkt så här att när jag talar om övernaturliga gåvor eller komma in i ett djupare liv med Gud, om hans kraft, om den heliga ande, så handlar det aldrig om att jag själviskt ska gå omkring och bära på massa fantastiska gåvor ifrån Gud. För vår egen skull. Om jag gör det så kommer det bli en ganska tunga börda faktiskt att bära. Om jag bara skulle jaga det för min egen andliga liv. Johannes 14:12 så står det så här. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra det. För att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. En person som har följt mig ända sedan jag egentligen gick bibelskolan är en pastor som inte längre lever och som en del av er känner till, som heter John Wimber. Han är i himlen. Han började på ett väldigt märkligt sätt. Ingen egentligen han hade mött berättas det om i hans böcker som hade delat tron med honom. Jag vet inte många som hade gjort det med dig innan så. Han visste egentligen ingenting, men han fick tag på en bibel. Och började läsa i Bibeln. Bakgrunden var den att han kom från en ganska negativ sida av artistvärlden. Där han bara hade egentligen levt i ett ganska stort mörker av den absolut mest negativa sidan av artistvärlden. Och så började han läsa den här Bibeln som han fått tag på. Och så ser han att det står i Bibeln att jo, men man ska faktiskt vara med i en gemenskap och samlas tillsammans. Så han letar upp första bästa kyrkan och går dit och lyssnar på predikan och tar del av gemenskapen och tycker att det där är fantastiskt. Men efter 1 eller 2 gånger eller 3 gånger, jag vet inte hur många, men ganska kort tid, så börjar han bli mer och mer frustrerad ju mer han läser Bibeln. Så att nästa söndag han kommer så tar han tag i en av mötesvärdarna längst ner och så frågar han: du, jag läser ju i Bibeln så här om vad Jesus gjorde och vad han sa att vi skulle göra. Så jag bara undrar, när ska vi börja göra grejerna? Ja, vad menar du? Ja, men jag läser ju om att Jesus helade sjuka och den heliga ande verkade och så målar han upp det här. Och så den här mötesvärden, stackars mötesvärd, det är en viktig uppgift. Ja, jo visst, vi tror på det. Vi sjunger om det. Vi predikar det. Och vi längtar nog efter att det ska ske, men ja, jag vet inte. Och där så startar en frustration hos John Wimber att ja, men så här kan det ju inte vara. Och så börjar han gå åt ett håll där han i sin frustration börjar att be för människor, och han fick inte se någonting i början. Men till slut, när han håller ut i det här, så får han se hur Gud börjar verka på märkliga sätt. Ibland så tror ju vi att den som är med om fantastiska saker är ja, den som har de bästa förutsättningarna på allt sätt och vis. Men han tar faktiskt den som börjar att längta och som kanske till och med är frustrerad. Vi tror ju ibland att människor är födda med en viss storhet. Alltså det här utöver det vanliga. Och visst är det så att en del av er har enorma talanger. Underbara förmågor. Och säkert finns en del som håller på med idrott eller konst eller massa olika saker här inne. Absolut. Men det är inte samma sak som att det faktiskt blir en verklighet, att någonting sker för att man har det här i sig. Utan det växer fram genom en längtan, genom en passion, genom att man börjar ta steg åt ett bestämt håll. Och ofta en väldigt stark ödmjukhet inför det man faktiskt har i sitt liv. Och framförallt att man tar vara på möjligheterna som erbjuds i livet. Det är förvånande vad Gud kan göra genom en människa som överlåter sig till honom. Det är så fascinerande att fortsätta läsa om de här vanliga människorna som på något sätt utmanar Gud. Jag tänker bland annat på en berättelse som ni kanske har hört om ni har läst lite väckelsehistoria. Om en ung skoförsäljare i New England som blev kristen på 1800-talet. Han sökte medlemskap i en församling i Boston. Men han fick inte gå med i den där församlingen för att han kunde inte förklara grunderna i tron. Och då bestämde han sig för att jag måste börja studera så att jag får tag på grunderna i den kristna tron. Och så studerade han, och genom hans affärer så förde det honom till Chicago, där han så småningom blev medlem i en församling. Och där han frimodigt ber om att få undervisa i en söndagsskola. Söndagsskolsklass. Och han började, men ledaren för den här söndagsskolan blev så stött och upprörd över hans lite opolerade och lite grova språk som han använde och uppträdande. Och säger att det finns ingen möjlighet för dig att fortsätta här. Utan han föreslår lite fint sådär, det är så vi pastorer gör, att ja, men du kanske kan möta några hemma i ditt hem och ha lite söndagsskola där. Och så börjar han undervisa och ha en söndagsskolklass i sitt hem. Och till slut så växer den här söndagsskolan till den största i hela världen. Efter ett tag så berättas det om hur han inte kunde behålla sitt jobb som skoförsäljare utan började jobba heltid med undervisning och så. Men så händer det tragiska att han förlorar allt han äger och har i en stor brand. Och så reser han vidare tillbaka till England för att försöka skaffa pengar för att bygga upp allt det här han har förlorat. Och där så möter han en man som säger så här: världen har ännu inte sett vad Gud kan göra genom en människa som är fullständigt överlåten eller helgad åt honom. Och reaktionen hos den här mannen blir: genom Guds nåd så vill jag bli den mannen. D.L. Moody har en del hört talas om. Gud använde honom till att nå två nationer med Jesus. Fast han alltid räknade sig som en oskolad lekman. Han grundade skolor, grundade församlingar. Han till och med vägrade och kallade sig pastor. Utan han var en lekman med passion att tjäna Jesus. Och fortfarande idag så påverkas hans tjänst människor. Och även frikyrkligheten och många självklart i Sveriges kyrklighet. Alltså hur kan det ske att få vara med om det här omöjliga? Kanske är det som den här välkända bönen, åtminstone nu sedan det har skrivits en del böcker om det här i första krönikeboken 4:10. Det Jabes blir en väldigt tydlig bön till Gud. Det står så här i första krönikeboken 4:10. Det var han som ropade och bad till Israels Gud. Välsigna mig. Utvidga mitt område. Var med mig i allt jag gör och bevara mig från olycka och smärta. Gud hörde hans bön och gav honom vad han begärde. Kan man be en sån bön? Ja, vi kan läsa vidare. Psalm 37:4 så står det. Ha din glädje i Herren. Alltså din passion, din bön. Det du sträcker emot, så ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Det här bibelordet handlar ju främst om inte att jag begär en massa yttre saker, utan att jag begär gemenskapen och djupet hos Gud. Det är det som är det som bara kan tillfredsställa mig på djupet. Hans närvaro på ett tydligt sätt. Eller Johannes 7:37. Är någon törstig? Är det någon som längtar av er? Behöver ni någonting mer, så kom till mig och drick. Finns det en möjlighet för oss enkla människor att vara med om ett liv utöver det vanliga? Kan man lära sig det här genom enbart kunskap och liksom mänsklig framgång? Jag tror att det handlar främst om att det börjar med relationen till Gud. Och det är det som öppnar vägen. Bruce som skrev en bok om det här med Jabes bön som vi läste om här. Han är oerhört fascinerande. Och du kanske har läst den också. Den gavs ut för ett antal år sedan. Den här Jabes bön ligger i en av Bibelns kanske mest tråkiga sammanhang i Bibeln, i krönikeboken. Jag vet faktiskt inte ärligt talat om jag någon gång har orkat igenom alla namn som står där. Achmai, Jishma, Jidash, Hasselponi, Hanumas son. Och så kommer Jabes bön. Välsigna mig. Utvidga mitt område. Jag hörde om berättelse om en fotbollsspelare. Han spelar ett väldigt framgångsrikt fotbollslag. Men om man inte är framgångsrik hela tiden, så blir man ibland sittande på bänken. Och den här killen, han blev sittande större delen av säsongen på bänken för att han hade spelat så dåligt. Och så var det dags för säsongens sista match. Viktigaste match. Och då tar den här unge mannen tag i sin tränare och på ett sätt bönar och ber: låt mig snälla vara med och spela idag. Ge mig bara några minuter. Om jag misslyckas då, så kan du bänka mig direkt. Men låt mig få vara med. Men du vet att du har inte spelat så bra. Men snälla, ge mig några minuter bara. Jag måste få spela idag. Och efter en del diskussioner så får den här killen ändå spela den här matchen. Eller börja åtminstone. Och det märkliga händer att trots att han har spelat så dåligt, så gör han den bästa matchen på hela säsongen och får vara med och spela hela matchen. Och tränaren går till den här unge mannen efteråt och så frågar: men hur är det möjligt att du spelar så bra idag? Vad har hänt? Och så berättar han det här, att som du vet så har min pappa suttit på läktaren där varenda dag och varje match, även om jag har suttit på bänken, så har han varit med och hejat på mig. Han var blind. Han dog förra veckan. Idag är första dagen han kan se mig spela. Jabes var också en man med oerhörd smärta. Hans namn betyder det. Utifrån det bibelordet vi läste. Men båda utmanar. Man kan ju inte kalla Gud för tränare, men det är han ju också. Vi är ju lärjungar, eller hur? Gud, ge mig en chans. Och få vara med om någonting utöver det vanliga. Snälla, utvidga mitt område. Välsigna mig, ge mig möjligheten. Jag kan nå längre om du bara ger mig den möjligheten och verktygen. Jag tror att jag tänker ungefär på samma sätt som den här fotbollsspelaren. Trots sin bakgrund där det på något sätt han var född ur smärta och levde nog i det, Jabes. Så ber han om att få vara med om någonting mer. Jag vet inte hur du ber när du ber till Gud för olika människor eller olika behov. Ibland så sträcker vi oss. Ja, men jag kan väl åtminstone få bli lite välsignad. Och få lite kraft. Men det kan väl ändå inte vara bibliskt att be i överflöd. Kan man be så? Är inte det en självisk bön att be? Svara Gud på en sån bön. Herre, välsigna mig. Utvidga mitt område. Ja, men nu ska jag se här. Jag ska ge lite till Thomas här nu när han ska predika i Värmdö. Och sen får det vara bra. Inte för mycket. Det räcker väl ändå så att han får precis, så att han nästan klarar uppdraget, så att han inte blir för mycket och högmodig och så. Eller hur är det? Tror vi på en Gud som faktiskt vill ge mer än vad jag behöver för att kunna ge vidare till andra? Ja, hur tänker Gud? Vad står det i Bibeln? Ja, vi kan ju bara citera psalm 23, där vi ber, Herren är min herde, låt min bägare, vadå, flöda över. Eller som det står i första Korinthierbrevet 4:12 så här: eftersom ni är ivriga, passionerade, hungriga efter att få andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd. Det finns perioder i livet som man har, som på något sätt den här, där man hela tiden återvänder till. Jag har ju kommit in i den åldern nu här. Annette är nog inte där än. Så. Där man ser tillbaka ibland så där. Eller där man speciellt på de tillfällena där man på något sätt har fått varit med om det här och snuddats vid ett överflöd från en god Gud. Man kan aldrig någonsin göra något slags mönster av det, för att det var så då, det underbara 70-talet säger en del, eller 80-talet eller 90 eller vad man nu kan vara inne i. Det är Gud som gör vad han vill. Men för ett antal år sedan så var vi med om en ganska märklig period i den församlingen jag jobbade i. Den började faktiskt efter väldigt mycket av smärta och sorg. Den föreståndare som jag jobbade med, Lennart Karlsson, dog nämligen i Estonia och kom aldrig tillbaka. Och där stod jag. Nu hade vi för sig ett pastorspar på gång, men jag var ungdomspastor i församlingen där. Och vi hade precis varit med om att Lennart hade inte kunde ta hand om sin familj mer. Och framförallt inte heller församlingen. Ytterligare någon i församlingen där som jag hade peppat i under lång tid skulle gå bibelskolan i Jönköping och som också heller aldrig kom tillbaka. Och så står man där, familjer helt, och så är jag på ett sätt liksom ganska ensam under en liten kort tid där i allt det här. Oerhört mycket smärta. Men det märkliga händer. Några månader efter allt det här i den situationen i Nybro som jag jobbade då i Pingstkyrkan var att ett par ungdomar var på en konferens, jag tror att det var i Stockholm, och mötte Gud utöver det vanliga. Vi hade aldrig tidigare liksom smakat eller sett det tidigare. Vi har aldrig haft någon pastor som åkte och liksom undervisade oss som församling där i Nybro. Att nu pågår det här skeendet över jorden och det här händer på den platsen eller det. Det var ingen som hade sagt någonting sånt till oss. Utan vi stod där, de här två ungdomarna på den här ungdomssamlingen en fredagkväll. Vi var ungefär 15 stycken var där. Och så sa de ganska ödmjukt, ni vet hur ungdomar som är passionerade, tända av Gud men inte riktigt får fram det de ska. Fick ändå fram att vi kan väl ändå få be för er här och be för församlingen. Thomas, jag som då var pastor, och så bad de för mig och så bad de för några till där. Och vi stod nästan alla framme. Och Gud kommer. Och startar ett skeende som pågick i, jag tror, över 2 års tid i vår församling. Det vi inte kan förklara, men det vi välkomnade och försökte lära oss med mycket misstag och grejer under resans lopp, självklart. Men Gud var med på ett otroligt märkligt sätt. Jag vet ett av mötena så... jag tror att det var någon gospelkör som sjöng och så hade vi en inbjudan på slutet. Då kommer det fram en person i kostym och slips och väldigt så här tillrättalagd och absolut ingen känsloperson som skulle liksom göra någonting. Och så, han var själv som vi bad för. Och vi ber för honom och han fullständigt tappar all sin egen kraft och Gud kommer och han blir totalt fastlimmad på golvet där framme själv. Ligger han där medan kören sjunger. Och vi står där lite runt och ber och vi vet ju inte riktigt. För vi har inte varit med om det där tidigare i vår församling. Jag har inte sett det. Utan då började vi att försöka läsa i Bibeln. Finns det någonting som tyder på att... Och så hittar vi lite Paulus, han mötte ljus och han slog till mark. Ja, vi såg att, jo men det kan ju ändå vara så. Att det finns saker som kan stämma med det här. Han låg kvar där i alla fall. Och låg kvar väldigt länge. Och mötet slutar och han ligger fortfarande kvar där. Så hans fru ringer till kyrkan och frågar, ja, min man, är han kvar där i kyrkan? Och han ligger fortfarande kvar där framme själv. Så jag går fram till honom och så frågar jag honom så här lite så här, du, vill du komma upp här nu kanske? Det kanske är dags att du kommer upp här. Du, Thomas, det har jag velat länge. Ja, men han upplevde någonting fantastiskt av det. Gud tog kontrollen över hans liv på ett väldigt märkligt sätt. För han var van vid, allt ska vara korrekt. Alla siffror ska sitta precis som de ska. Och så helt plötsligt bara så tar Gud över. Vi var till och med om hur människor som inte hade en tro som vi bad för och som aldrig hade fått förbön. Men som mötte Gud så starkt så de sen när de hade mött Gud och sprang de och hämtade sina andra okristna vänner för att de ville liksom dela med det där till andra av vad de hade fått med om ut på torget. Märklig tid. Men det kommer smärta. Gud välsigna oss. Jag vet inte hur du tänker. Men kanske ska vi tänka som Bruce Wilkinson, det var väl så han heter, skriver i sin bok. Att istället för att stå där i flodkanten. Och så be om en liten kopp vatten för att uthärda varje dag. Så kommer jag göra någonting otänkbart nu. Jag kommer ta den här lilla enkla bönen med den stora lönen och hoppa i vattnet. Välsigna mig. Ett av felen som man gör kanske i sin tanke när man hör kanske eller läser en bok om typ ett överflödande liv eller att sträcka sig längre, det är att man gör saker till en formel utan en djup relation. Ibland så tror jag också att det blir väldigt, kan väldigt lätt bli så. Pingstdag nästa vecka. Vi ber om den helige ande, vi ber om tungotal och allt det här. Och så blir det på något sätt en andlig formel. Och så missar man att, vad handlar det egentligen om? Jo, det handlar om ett djupare liv med Jesus. Det kan till och med vara så att vi genom åren har bett om tungotal, språket. Och fokuserat det. Och fokuserat mindre på faktiskt gemenskapen med Gud genom den heliga ande. Lägg märke till att en viktig del också, för att återknyta till det jag säger nu, i tungotalets gåva är att ladda batterierna i ditt eget liv. Alltså vad är det? Ett överflöd ska få komma in i ditt liv så att du ska kunna ge vidare. Så är det. Men ni ska stanna här i stan tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Jag kan nästan höra den gamla testamentliga bönen från Jabes be. Välsigna mig. Utvidga mitt område. Jag släpper dig inte, Gud. Var med mig. I allt jag gör. Bevara mig från olycka och smärta. Och Gud hörde hans bön och gav honom det han begärde. På samma sätt så sitter lärjungarna där. Och ber. Vi är frustrerade. Vi går igenom smärta nu. Jesus, vad kommer att ske? Och så kommer den där pingstdagen. Inte genom någon människas kraft eller styrka ska det ske. Är det så att en sån här enkel bön faktiskt kan förvandla mitt liv? Jag tror det. Jag tror att vi behöver bli ännu mer angelägna om att först och främst lära känna personen Jesus. Och förstå att det är en daglig relation, inte en andlig formel för någon slags framgång, utan för att fler ska få tag på vem Jesus är. Johannes 4:13, så står det: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir till en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Hur kommer då Gud, för att avsluta den här predikan, svara på en bön lik den som Jabes bad? Det är det som är så gott, att det är upp till Gud. Men kanske så bör man återigen ha perspektivet som Petrus har när han sitter i båten. När det stormar, smärta, storm. Vad kommer att ske? Och så plötsligt så ser Petrus någon som går på vattnet. Vad händer? Petrus hoppar inte direkt i vattnet. Utan först så ropar han en bön att Jesus ska säga till honom Alltså han nästan lägger orden i Guds mun. Åh Gud, om du bara säg till mig att utvidga, att gå här, så kommer jag. Välsigna mig att kunna göra det här. Och så säger Jesus det där, och då är det ju viktigt att lyssna vad Gud säger. Kom. Och då kan han gå. Mot det här oväntade som egentligen var långt utöver det vanliga. Men Jesus hade sagt det. Och så tappar han blicken, men då ber han igen och igen och igen. Och det är väl det vi ständigt får göra. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Hur mycket mer ska inte er himmelske fader ge den helige ande åt dem som ber honom, än står i sammanhanget om sten och ormar. Och men Gud är en god Gud som ger mer än vad vi behöver. Så frågan till mig och till dig är, vill vi? Jag tackar Jesus för att du är en god Gud som älskar oss. Jag ber att vi ännu mer ska få längta efter ett liv som är egentligen helt. Vi är vanliga människor, men vi kan få vara med om någonting utöver det vanliga i vår tro, i vårt liv, för att fler ska få tag på vem du är, Jesus. Vi välkomnar dig, du Fader, Son och Helige Ande, att möta oss, Herre. Du ser den som ännu inte är döpt i den Helige Ande. Kom och möt på det sätt som du vill och som vi öppnar oss för. Jag tackar dig för att du är här och du är närvarande här idag. Tack för de som har döpt sig idag, Herre. Och tack för fler som ska få döpa sig här på Värmdö, Herre. Och runt omkring i Stockholmsområdet, Herre. Vi söker dig och vi längtar efter att du ska utvidga områdena. Där vi ska få se mer. Där vi inte bara ska bli frustrerade hela tiden och inte göra grejerna. Utan faktiskt se att det finns verktyg för att också göra det du kallar oss till. Tack för det och välkommen och möt oss.